Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ni båda var överens om att Fotografiska är en bra dejt. Och nu har ju du faktiskt igår varit på en dejt på Fotografiska.
Precis.
Och jag är mycket nyfiken.
Vi var ju nästan helt själva där inne. Så när vi kliver in, alltså längst in i lokalen, så kollar vi på en tavla. Sen kollar vi på varandra så här och möter våra blickar. Vi kommer närmare och närmare.
Jävlar.
Och till slut så står vi där inne och kysser varandra.
Fy fan vad sjukt.
Det var ett sånt elektriskt ögonblick. Jävlar. Som jag aldrig kommer glömma. Det var någon skön låt i bakgrunden också.
Han bara, smoke weed every day.
La 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 la.
Det var någon fucking ting. Snoop Dogg. Hit him up with two pack. That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Take mommy. What's up? Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Dolomina och med mig gör att jag är precis som vanligt i vanlig ordning Sveriges enda iranier Behrouz Badre. En gång var det någon som kom till mig och sa, vart är Bauhaus badrum?
Det är fan bra, smygreklam sådär. Bauhaus kanske kan ringa mig.
Du borde göra samarbete med Bauhaus för badrum.
Faktiskt.
Det är jag som är Behrouz Badre och det här är Bauhaus badrum. Och inte nog med det så har vi också våran Boråskorrespondent, den svenska Martin Övergård, Ödegard. Övergård. Arga snickan från Borås, här kommer han, Hambo.
Hello.
Vi har Kevin bakom kameran och vi har en stolt huvudsponsor som heter Coca-Cola som är med oss i år igen. Och det är vi glada för.
Livets dryck.
Då är vi igång. Och tack Cola för att ni sponsrar dagens avsnitt och denna talkshow. Jaha grabbar, ny vecka, nya möjligheter. Vi har liksom klivit in i 2024, hur känns det?
Alltså det känns motiverande då.
Varför ljuger du för? Vi spelar in det här i december.
Spela nej. Din jävla hund.
Alltså det känns bra va?
Du är så jävla hund alltså.
Jag gjorde det här i söndagsvideo också.
Skäms inte din hund. Vadå, jag tycker känslan känns bra inför 2024.
Every man for himself.
Det är så jävla hal alltså, din hala jävel. Nej men jag känner att 2024, det är mitt bra. År. Det är mitt
första
år.
Första veckan var tuff, men nu är vi...
Första veckan var tuff.
Nej, för er som inte förstår, i talande stund när ni ser det här, då befinner jag mig i Rio de Janeiro, i Brasilien med Sebbe. Hampus, han är förmodligen på dejt. Och Bera, är du i Spanien då eller?
Vi får se om vi är i Spanien om vi bara chillar hemma.
Ja, så att vi har bunkrat lite avsnitt. Därför vi inte i dagens avsnitt kommer prata om grejer som kanske är aktuella första veckan i januari. För att vi inte är där än. Även om Bera försökte lura er. Jag tycker det är så jävla roligt. Det var så jävla kul när vi gjorde det sönder. Hej bra!
Det är riktigt
men
snitch.
Så är det, så är det. Mm. Hampus, jag vill börja hos Hampus idag. Får jag göra det?
Ja, självklart.
För att jag älskar Hampus.
Vi älskar alla Hampus.
Hampus är kärlekens man. Mm. Han är som Amor.
Amors pilar,
det är det han kallar.
Men vad har han gjort nu?
Nej, han har inte gjort någonting. Men vi pratade ju om hans upplägg när han går på dejt. Han berättade ju att han hade en Q3-kvartalsrapport i en pdf som han skickade på Hinge. Och då var det ju julglöggmingel följt av julmarknad. Ja. Och sen lämnar de med lite mystik. Kanske inte ens hångla.
Nej.
Alltså best case, ni pussas lite och sen...
Men är det för att du inte vill eller för att du vill göra det, alltså hålla på det som det är?
Nej men du vet, håller man lite på det, det blir den här elektriska känslan sen. Om man har träffats några gånger. Mm. Och när man väl gör det då det, liksom. Och kanske känner varandra mer. Då blir det mer så här, du känner ju någon.
Man alltså, har suktat lite.
Man har suktat, man har längtat och helt plötsligt händer det. Och då får man den här.
Shit, alltså. Ja. Superorgasmen.
Ja.
Alltså jag älskar Hampus build-ups. Alltså. Ja, jag tycker
nej.
Det är helt rätt.
Ja, nej, det är helt rätt. Det är också, alltså det säger mycket om en person.
Jag hade velat fråga Kevin samma fråga. Vad
ja, men jag tror också så här, jag tror som tjej. Om man träffar, jag tror att många tjejer kan göra så att de träffar en kille. Sen om de inte, de släpper inte till på första dejten, vilket jag tycker är bra. Och sen kollar de om killen fortfarande är lika trevlig, lika gullig. För många killar är ju bara ute efter en sak.
Mm.
Men inte sådana som oss. Här är vi bra killar. Och framförallt Hampus, Mr. Amorspilar. Men du gick på en sån här glöggmingeldejt. Eller du gick på någon dejt med någon. Och sen så skulle du gå på en ny dejt. Och förra veckan pratade vi om det här djupet som jag inte har. Mm. När man ska kolla på elefanters ärslen och så. Och vi konstaterar att du är väldigt filosofisk. Och att ni båda var överens om att fotografiska är en bra dejt. Och nu har ju du faktiskt igår varit på en dejt på fotografiska.
Precis.
Och jag är mycket nyfiken.
Ja, men precis. Vi pratade om det förra veckan där och nu tog vi tag i det, jag och min dejt. Och det var tredje gången vi träffades så.
Har den här dejten fått uppleva den internationella glöggdejten?
Det har hon, verkligen.
Okay. Så det är liksom,
nu och
det
gick hem. Verkligen.
Det gick hem, ja. Nice. Och nu är det liksom fas 3.
Du vet att det finns en chans att hon tittar på det här, så du måste väga dina ord rätt nu.
Ja, men det ska jag göra.
Jag frågade Hampus innan, jag bara, får vi prata om det här? Och han bara, självklart.
Okay. Ja.
Alltså jag vill också att folk där hemma måste förstå. Att allting, vi har mycket bra kommunikation på det här företaget.
Exakt.
Det finns grejer som ni aldrig får ta del av. För att någon vill att det klipps bort. Jag ibland, Bär ibland, Hampus ibland. Mm.
Ja, vi har jättebra kommunikation.
Ja, och jag det är ingen som är under pistolhot.
Nej, och när någon säger till exempel 2024, då vi backar upp varandra och sådär. Vi har jättebra, trevlig kommunikation och bra stämning och sådär.
Ja, men han kommer halta härifrån idag. Men det känns bra. Men bara så ni vet, så det är så här, Hampus är fullt. Hampus väljer helt själv. Det är också Hampus som klipper där. Så
det
är
jag ska du också se att Hampus har valt där. Jag ska snacka han får se det själv också.
Nej, men jag måste vara hans talesman. Språkrör. Ni var på fotografiska. Glöggdejten gick hem. Och sen?
Och, nej, men någonting som gjorde mig glad var att det var hennes idé från början.
Fotografiska?
Ja.
Det är bra tjej.
Ja, var det hiphop-utställningen?
Hiphop.
Ja, jag tror att den håller på till mars. Vi gjorde ju samarbete med fotografiska. Jag rekommenderar faktiskt den. Mm. Även om jag är djup som en barnbassäng, så tycker jag ändå att den var mycket cool.
Ja. Nej, men vi rullade dit igår då. Kom dit vid klockan var typ 9:30 på kvällen.
Tog ni taxi dit?
Jag såg att du var ganska sent.
Ja.
Det är ändå nice alltså.
Det var riktigt nice. För vi kommer in då. Det var inte en kotte där inne.
Tog ni en taxi dit?
Nej, vi gick faktiskt. Vi käkade kvällsmat på ett vietnamesiskt ställe på Söder. Innan då.
Ja, då ser du gångavstånd.
Ja.
Fasigt. Ja, jag är kär i dig.
Ja.
Nej, det är helt otroligt. Det är bra. Alltså,
okej, okay. Så du har taktiskt, ni har taktiskt
men,
valt.
Men det som är nice med Hampus, han gör inte det här för att han ska ha en baktanke.
Nej.
Han gör det här för att han tycker det är nice. Ja. Det är det som är nice.
Ja. Det är jättenice.
Det är det som är nice.
Verkligen.
Nej, men njuter ju han av det också. På
ja, det är inte så att han bara, jag ska göra så, sen där jag fäller krokben och då vi hånglar. utan det är nice. Ja.
Och fotografiska var hennes förslag, vilket vi gör ännu mer. Ja. Hon har ju tagit lite initiativ, verkar det som.
Verkligen. Alltså,
och det uppskattar man ju, eller?
Hon är grym på det. Ja. Och det älskar man ju. När, man liksom, när de tar initiativ ska vi hitta på det. Och det, det. Ja, vi glider in där i alla fall. Inte en kotte. Tänkte, fan vad skönt liksom. Och det är ju den här hiphop-utställningen då. Och då, vi har ju varit där innan så man hade ju lite koll. Och jag har ju lyssnat på mycket hiphop så här, när jag var yngre. Och liksom, man kan ju en del så man kunde ju briljera lite framför tavlorna.
Så det här är Snoop Dogg?
Ja, men typ. Och sådär. Men något som var nice var att jag märkte att hon hade också ett så här filosofiskt öga. Jag märkte att hennes hjärna började gå igång när hon såg vissa bilder.
Hur märker du det här?
Nej, men typ bara den grejen att hon sa typ att undrar hur många av dem som är på bilden som är döda idag. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja,
att hon tänker ett steg längre.
Eftertanke, ja.
Och vad säger Bera som är djuphetsexpert?
Djuphetsexpert.
Vad är din analys på den? Hur djup är den här bassängen?
Nej, men alltså vadå? Det betyder ändå att hon ser mer än bara en tavla.
Ja.
Alltså grejen är så här, att gå på såna här saker tycker jag, det handlar ju egentligen om att man ska kunna bredda sina vyer för att också kunna vara mottaglig för andra saker än bara sig själv. Det blir som en mental massage skulle jag säga. Alltså du får gå dit och så, du vet, att vara filosofisk eller kunna snacka med djup eller snacka om saker med folk, det handlar ju om att också så här, utmana sig själv till att också bli en bredare person. och inte bara ha sitt egna synfält. Det är det som jag tycker är nice med det. Mm. Och typ, när hon säger så, då kanske det drar igång en tanke hos Hampus. Fan, det är sant alltså. Undrar hur det är. Och då kanske han, förstår du, då blir det ju en, det är då de börjar filosofera.
Ja, verkligen.
Det är det som är det vackra i det.
Ja.
Inte bara Snoop Dogg plus en, sen går vi vidare.
Nej.
Ja, men fortsätt.
Nej, det var supermysigt och så där, och så vi var ju nästan helt själva där inne, så när vi kliver in, vi alltså längst in i lokalen, så bara du vet, så vi har varit där en kvart kanske. Så kollar vi på en tavla, sen kollar vi på varandra så här och möter våra blickar, och vi kommer närmare och närmare.
Jävlar.
Och till slut så står vi där inne och kysser varandra.
Fy fan vad sjukt.
Det var ett sånt elektriskt ögonblick som jag aldrig kommer glömma. För att det var helt, helt otroligt.
Du berättade på ett sätt. Alltså, jag känner att jag är där.
Bro, jag fick gåshud alltså.
Ja. Nej, det var som en film alltså.
Kicklas det liksom i dig lite? Har du lite fjärilar i magen?
Ja, alltså det, hon är ju väldigt speciell alltså. Hon är verkligen en speciell tjej.
Jag fattar.
Men alltså, det där är också så här, när man hånglar så där första gången, hur liksom, hur balanserar man den där första kyssen så att den inte blir för kort, inte för lång och
det,
alltså.
Men det här var inte den första kyss va?
Nej.
Nej, det kanske inte var.
Men det här var den mest elektriska.
Ja.
Det känns som att ni hade liksom ett moment.
Verkligen.
Det är fint.
Det var det som häftigt. Att det var gjort, alltså den kvällen var gjord för att det skulle ske. Ja. I och med att det var tomt och liksom, det var någon skön låt i bakgrunden också.
Ja. I'm a smoke weed every day.
La 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 la.
Is there more of a getting a double G Snoop Dogg? Come hit him up with two pack. That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Take mommy. What's up?
That's how I fuck you. I was like, I'm a fat problem.
I'm a big moment, man.
Men fan vad nice.
Det finns en aspekt i det här som jag finner mycket intressant, med tanke på att Berra sa att du måste tänka på vad du säger. Om jag träffar en tjej, om jag blir tillsammans med en tjej, då kommer ju vårat liv eller våran relation speglas på YouTube. Det var en period där, när jag hade flickvän, det var det enda jag pratade om. När vi kollar på söndagsvideos och sånt.
Mm.
Alltså jag har ju alla kommentarer var så här, är det någon som vet om Anis har tjej? För jag refererar till det hela tiden. Men det blir ju så när man blir liksom uppslukad i någonting. Alltså jag var ju helt konsumerad av den här relationen. Men det man måste liksom, så det finns ju vissa grejer som kommer med att dejta någon som har ett sånt här jobb. Och det är ju att man är offentlig, man är väldigt öppen offentligt. Sen tycker jag inte man behöver ha en offentlig relation eller liksom alla ska veta vem ens tjej är. Men jag, om jag har flickvän, då vill jag att folk ska veta att jag har flickvän. Mm. För att jag vill inte, jag vill liksom att, jag tycker det är viktigt. På samma sätt som jag vill att folk ska veta att då min eventuella partner har kille. Det är liksom en, så här, varför skulle man inte kunna berätta det, tänker jag. Men, och i ditt fall Hampus, det är ju lite samma sitt som vi två, att, och nu är bara fastkedjat eller vad man säger. Men nu är du bara i relation i 10 000 år. Men för oss då, som det kommer in nya människor i våra liv, de måste ju förstå sig på vårt yrke.
Mm.
Och det yrket innebär för min del, jag jobbar hela tiden, jag turnerar mycket. Du är också med på gig och Kevin också, du också för fan. Mm. Och det är liksom, vi är borta mycket, vi jobbar sena kvällar och vi pratar öppet. Eller, sen är vissa av oss mer öppna än andra om den typen av grejer, men vi berättar ju om, typ som nu du berättar den här dejten, jag är fan hur mycket om mina tidigare relationer jag har pratat om här. Det ingår lite i relationen, tror jag. Sen är det så här, det är ingen som tvingar Hampus att säga någonting, men jag vet att du också tycker det är kul att dela med dig av såna här grejer i podden, för att det bidrar så jävla mycket till innehållet.
Mm.
Och jag undrar så här, och säg att hon ser det här nu, den här tjejen.
Ja.
Hypotetiskt. Vad säger dina tankar om det? Finns det en rädsla i dig att hon bara, varför pratar du om det här?
Nej, men alltså jag har nämnt för henne typ att jag tog ju upp våran dejt.
Ja.
Alltså det här glöggupplägget, det kommer ju egentligen från den
dejten. Dejten med henne. Ja.
Så att då sa jag så här, det jag pratade om i det avsnittet, det var våran kväll.
Det var när jag sa dem, jag menade dig.
Nej, men alltså, fattar, men hur tog hon det då?
Men jag vet inte hur hon, alltså det är klart, när hon kommer kolla på detta, då kommer hon kanske, för det här har ju inte jag sagt till henne.
Nej.
Att jag känner att det var elektriskt, alltså de bitarna.
Men jag undrar bara, om hon kommer till dig och säger, hör du din jävla kalb, varför pratar du med den här jävla skitpodden med de här två svartskallarna för? Vad kommer det, alltså är du i ett stadie där du säger okej, sorry, jag ska inte göra det igen, jag fattar, eller är du så här, nej men det här är den jag är.
Mm.
Det här ingår i jobbet. Det här ingår i att
det ingår i mig.
Det ingår i och dejta, på samma sätt som det ingår i och dejta bära, att man får ytterst städat hemma.
Mm.
Alltså det är en del av det liksom.
Mm. Nej men jag är ju väldigt så här öppen med mina känslor som person, men sen skulle jag såklart respektera om hon sa så här, jag uppskattar inte om du förklarar och berättar om våra dejter
i detalj.
I detalj.
På bästa sändningstid.
På bästa sändningstid.
Och det är helt, det köper jag.
Men jag tänker så här, så länge han inte säger vem det är och de inte heller tillsammans.
Nej, jag tycker bara så här, jag tycker det är intressant i hur du tänker.
Mm.
För min del är jag så här, det finns vissa grejer som jag har förståelse för. Men om jag skulle träffa en tjej och hon behöver inte att du pratar om vår relation i din podd, då har jag sagt, då vill inte jag ha en relation med dig, för att den här podden är en förlängd arm av mitt liv. Och jag älskar den här podden för att jag får berätta om mitt liv. Och om jag är i en relation, kärleksmänniska som jag är, då är det en stor del av mitt liv. Och då måste jag kunna prata. Samma på radion på Energy. Där är det också så här, det pratas om relationer. Sofia Wistam pratar om sin hon var gift med Orup förut, berättar historier om honom. Det ingår lite.
Mm.
Och sen är det så här, jag hade aldrig skyltat med någon eller visat upp om de inte vill. Men jag tycker ändå man, alltså, och sen är det där alla olika, men framförallt för mig som är lite mer ansikte än vad du är, så hade jag bara sagt att det här ingår. Passar inte, då skiter vi i det. Jag tror bara att vara ihop med någon som har ett sånt här jobb, det är, alltså för alla oss, det är att det kommer med otroliga fördelar. Otroliga liksom i form av man får en person som är driven och de här grejerna. Men det kommer då, alltså, det, höga toppar, djupa dalar. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant.
Ja. Ja, men verkligen. Och jag tror att desto mer man vågar bjuda på sig i en podd och liksom öppna upp kring känslor som vi kan göra, desto bättre blir det.
Alltså jag kan säga så här, jag har alltid varit öppen på, jag har gråtit på YouTube. Jag har berättat det så här, mycket saker, men det finns också mycket saker jag inte har pratat om, som jag haft en liten spärr för, som jag har känt att nu under den här hösten och vintern som har varit, så har jag bara, men nu ska jag prata om det, för jag tror att det är sunt, jag tror att det är fler. Jag insåg någonstans, jag bara, fan, jag är inte ensam i det här. Och jag märkte det framförallt när vi pratade om min bakisångest och hjärnspöket och så här jättevanliga grejer. Då var det mycket folk som hörde av sig till mig och bara, fan, jag förstår verkligen, jag känner samma sak. Och det var en person som skrev att han bara, fan, jag har haft hjärnspöken, så att, men jag ska verkligen ta tag i det nu, jag blir fett inspirerad. Det var ett DM jag fick.
Det är faktiskt nice när folk skriver så.
Ja, det var ett DM jag fick, jag vill läsa det. Okej, okay, här kommer DMet jag fick av en person som fick mig att bara säga, fan vad bra att jag vågar prata känslor här. Hej Anis, jag har följt dig titt som tätt under de här åren, ända sedan du gjorde videos om Jocke i Dubai. Men det hör inte hit egentligen. Jag låg och kollade på Då är vi igång precis. Det du säger om bakfylla och känna sig ensam, speciellt på söndagar, är verkligen så suveränt sagt, och önskar lite att jag hade kommit på det här själv tidigare. Har även börjat få ångest över hur mycket pengar man lägger på alkohol på krogen. Det du säger fick mig ikväll att faktiskt bestämma mig för att nu får det vara nog och ta tag i ångesten och börja göra någon nytta framöver och inte bara festa på helger för att förstöra de helger man faktiskt har ledigt. Så vill jag egentligen bara säga tack. Det här gjorde verkligen min kväll.
Mm.
Och det här, mina kompisar, är så mycket mäktigare än vad jag tror vi kan förstå. Och ofta när jag tänker så här, ah, men fan, det var lite jobbigt att prata om mitt inbrott, men jag bara, fan, kan det här påverka en person? Den här surdan räcker för mig. Gott. Kan det påverka han bra? Då har vi gjort någonting som är större än oss på något sätt. Och jag tycker det är så jävla viktigt. Och ni som skickar och kommenterar, alltså allt ifrån min DM till våra kommentarer, jag vet att Bära läser allting, Hampus, vi ser allt. Varenda person som hör av sig till oss, även om vi inte kan svara på alla, så ser vi er och vi är så jävla tacksamma. Och det ger ju oss lite motivation också att fortsätta. Våga öppna upp oss och vara ärliga.
Verkligen. Alltså, så här, jag tror att man kan inte göra det här om man inte heller... Vi känner ändå att så här, vi vill inte prata om bara väder och vind. Alltså, vi vill prata om saker som är aktuella och saker man går och tänker på. I perioder kommer man må bättre och då kommer man prata om vissa saker. I perioder kommer det vara funderingar man har i livet eller saker som tynger en. Då kommer man lyfta det också.
Ja.
Och jag tror liksom att då blir det ju också mer äkta liksom, om det kommer från en plats där det faktiskt inte är artificiellt. Där vi har en, det är en tanke bakom det, vi kanske någonting vi vill dela med oss. Ja. För någonstans är det också så här, oavsett vilka problem man än har så blir de ju också bättre när man pratar om det. Det är därför också vi lyfter det med varandra. Och det, jag tycker liksom så här, det är ju styrkan i det här egentligen, att vi ändå kan ses en gång i veckan och få den här ventilen där vi kan prata om saker och ting.
Ja.
Mm.
Det är fett.
Och göra lite bokslut med sig själv tillsammans.
Dra lite handbromsen. Med det sagt, Hampus, så är det väldigt kul att du delar med dig om den här dejten.
Ja.
Och kul.
Ja, jag måste ändå säga så här, att jag ändå imponeras av hur du jag tycker du liksom resonerar på ett bra sätt, alltså på ett fint sätt.
Mm.
Jag vet inte hur alla ungdomar är nu, men det är liksom ovanligt att folk ändå är lite som Hampus, och jag gillar det. Att han ändå, ja, men typ som vi sa, att han gick till den här restaurangen och sen till fotografiska, det var inte för att han hade en taktik, utan det är för att han gillar det. Du är passionerad, det är det jag gillar. Och du är inte så, det känns som att ungdomar idag, de kanske lite mera vill ha liksom den här fyrverkerigen, det ska vara sparkles, det ska vara snabbt hit och dit. Och man, alltså, du är ändå lite så här. Ja, men till exempel, du vill kanske inte kyssa första gången, för du vet att om du bygger på det, då blir det lite den elektriska känslan.
Är han lite lillgammal?
Ja, du är lillgammal och lite eftertänksam. Och det är nice, för att det finns ju någonting vackert i det.
Ja.
Att det inte bara är någon ytlig grej.
Ja.
Och till hon som kollar på, jag vet inte ens vad hon heter, hon du dejtar, men hon kommer nog ha svårt att hitta någon som är som Hampus.
Men fan är som Hampus.
Det ska hon veta. Det
finns bara en, sprid ordet. Men vet du, jag tänker på det här. Mm. När man snackar om att gå på dejt. Och man ska göra saker som man själv vill. Alltså jag tänker, när jag planerar en dejt, då försöker jag bara, jag baserar det på dejten. Okej, vad gillar hon? Om jag ska välja restaurang, då är det som jag nämnt förut så här, om vi har hon alltid drömt om att åka till Tokyo, då kollar jag, vad är den bästa japanska restaurangen? Men det gör jag ju för hon vill det. Jag vet inte vad jag hade velat göra. Alltså jag vet inte vad jag hade tyckt var kul.
Nej, men vadå, det är väl bra sätt att anstränga sig. Vadå, det är ju jävligt nice om någon, om hon har dröm att åka till Tokyo och du bokar den bästa japanska restaurangen, det är ju asnice.
Det är asnice, men då blir det ju inte det som du beskrev med Hampus. Utan då blev det bara i mitt huvud en tävling om att jag ska ge henne en bättre dejt än vad hon någonsin haft med någon annan.
Ja, men där kanske du liksom, vad säger man, där kanske du delar upp dig. Jag menar, bara för att du gör en fin gest för att visa att du ändå har tänkt på vad hon gillar och sånt där, betyder inte att det automatiskt måste vara en tävling för att hon ska få den bästa dejten.
Nej,
det kan ju bara, kan bara vara så att du är en fin kille som vill att hon ska få en bra upplevelse.
Men det
och visa en bra sida av dig själv.
Ja, men du sa ju det. Du bara, fan, Hampus gjorde den här dejten och det var det han ville göra. Och då blir det nice. Jag försöker tänka, vad hade jag velat göra? Om jag hade inte behövt ha dejtens intressen i åtanke.
Nej, jag fattar vad du menar. Men jag tänker att det är ju bra, alltså jag menar bara att det är en bra egenskap att man vill kunna göra saker som de andra gillar och inte bara, ja, men jag gillar att äta
korv,
rebensspjäll, och då är det så. Ja, alltså jag menar bara att det är ju ändå nice att du tänker så, men jag menar bara att jag tror du kan vara mer avslappnad i att du behöver inte ge hennes livs bästa kväll bara för henne, alltså förstår du vad jag menar, det är inte det som kommer
avgöra. Nej, men de här grejerna som jag, varför jag har varit så, har ju varit också för att jag har känt, fan, jag måste räcka till, för att jag har liksom lite bråk med mig själv, och då har det alltid landat i det. Och det är ju saker som jag kommit till insikt med efter min förra relation, att så här, utan jag är jättebra som jag är och jag behöver inte ge dem hela världen.
Nej, sen,
om jag vill ge dem hela världen, då ska jag göra det. Om jag känner, fan, jag vill ge henne hela världen, för att det är det jag vill göra, och inte för att, fan, nu måste jag ge henne hela världen, annars kommer komma en kille med 18 magrutor och kockerera ut mig.
Ja, exakt. Och du måste ändå vara trygg i att hon kommer ju vilja träffa dig, eller vad vet jag, bli tillsammans med dig.
Även.
För att du är du.
Ja.
Förstår? Inte för att du tar henne till en japansk restaurang. Nej. Eller för att du visar henne, alltså hon vill ju vara med dig utan. Det är inte på grund av det.
Nej, då är jag funderat lite, ska man bara ta henne till Amida Kolgrill och kolla vad som händer. Det finns en grej som kan vara lite jobbig om jag träffar en tjej, och det är att så här, de vet ju att jag är ju på, jag utgår från att alla människor vill utnyttja mig tills de har bevisat motsatsen. Och det låter hårdare än vad det är. Det är inte så att jag bara vill utnyttja mig. Jag ska, alltså det är inte så. Men man har alltid, alltså extra öppet för liksom den typen av red flags. Och det här kan också slå fel. Ibland kan vi prata om det och de bara, men du är ju känd och så här. Är du inte rädd att folk ska utnyttja det? Jag bara, nej, men jag känner att jag har bra koll. Sen kanske jag inte har det, jag vet inte. Men jag vill ändå, jag måste ju lita på min människokännarkänsla. Och det som kan hända då, det kan slå fel, är att då vill de överbevisa att det inte är det. Och då blir det för mycket. Och då känner jag ännu mer. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag vill ju bara att jag vill bli behandlad som en vanlig människa. Sen vill jag att man ska tycka att det är imponerande det jag har åstadkommit i mitt liv och sånt. Men alltså, på samma sätt som alla mina kompisar, alltså i form av du, Servan, Sebbe, Elias, alla ni, och Pang också. Alla ni kände ju mig innan jag var det här. Inte du i och för sig, men det känns som jag känt hela livet.
Men vi har varit samma bra. Vi har ändå, alltså, såhär, jag ändå haft lite koll, men ändå inte. Typ.
Men framförallt typ min turnéledare Servan och min bästa kompis Sebastian. Alla vi kom, Sebbe och jag var liksom telefonförsäljare tillsammans. Och nu är vi båda, och han och jag har också såhär, våran framgång har kommit lite samtidigt. Så vi har delat den resan på något sätt. Och han är superentreprenör och såhär. Men ingen av er behandlar mig som någonting märkvärdigt. Utan när vi umgås, då är vi bara ett gäng idioter som garvar och har kul, och ingen är mer värd än den andra. Utan, och allas åsikter lika mycket väl. Och det är liksom, allt det här kommer ju naturligt. Och det är nice, för jag är bara en vanlig människa. Jag vill bli behandlad som en vanlig människa. Förutom när jag vill bli särbehandlad på så här nattklubb och sånt. Men alltså, det har ju sina perks. Men jag menar bara att så här, det kan bli så fel när de då ska övergöra att, det är på samma sätt med matchen med en tjej på Hinge som är mellan 24 och 28. Oddsen att de inte har hört mitt namn eller sett mitt ansikte någonsin är ganska låg. Och då när man chattar, och ibland kan jag se att de följer mig på Instagram, och så kan jag skriva bara, vad jobbar du med? De bara, jag jobbar som sjuksköterska. Vad jobbar du med? Bara, du vet.
Ja, du menar så.
Ja, och att de så lika dumma. Mm. Och det blir också fel. För det blir inte ärligt då. Men jag fattar varför man
gör så. Ja, för jag tänker så här, då kan ju inte heller bara, de kan inte heller hypa dig på det sättet.
Nej, för det blir också fel.
Ja, för då blir det ju så här, då blir det lite obalans ju.
Ja, i det, utan det måste vara så här, det bästa svaret jag fått, det är, alltså typ mitt, jag tror att det var mitt ex som bara sa, men jag har ju sett dig på liksom TV och YouTube ibland, men jag har inte superbra koll. Berätta. Typ så. Mm. Det är ett genuint svar. Men så någon bara, aha, vad jobbar du med? Då kan jag giddra ibland och säga snickare och kolla vad de säger. Eller om de typ frågar vart bor du ibland, då kan jag skriva så, Järfälla centrum, och kolla vad svaret blir, för det är kul. Det är roligt.
De här liksom apparna som du ändå använder eller konsumerar med jämna mellanrum.
Jag har bara Hinge.
Hinge. Ja. Men alltså, jag fattar inte, är de liksom, är de accurate när det kommer till, alltså vad är det du hittar i de här apparna? Alltså, eller vad hittar man? Jag fattar att det är högt och lågt, men liksom, finns det seriösa grejer med?
Alltså, det känns som att majoriteten av alla människor man träffar nu, så man frågar, hur träffades ni? Ja, då är det Tinder eller Hinge.
Ja, det är så.
Ja, jättemånga. Mm. Och den liksom, alltså hade du frågat för 20 år sedan om vi träffades på nätet, då är man ju batshit crazy. Men det är ju det som Tinder känns som, mycket pengar. Tinder Select har kommit också, som vi pratade om förut. $500 i månaden.
Det är helt sjukt.
Men jag har ju hopp. Hoppet är det sista som lämnar kroppen. Men i en drömvärld så hade jag ju helst träffat min tjej i verkligheten. Alltså jag hade träffat någon i mataffären eller på någon tillställning. Eller bara, alltså jag vet inte. Men jag är liksom, jag är öppen för allt.
Mm.
Och så får universum avgöra, tänker
jag. Ja, men
det är också fascinerande, för du har aldrig haft det. Nej. Det fanns inte när du var singel.
Jag har inte varit så låst kring digitala grejer generellt liksom, förstår du vad jag menar? Jag har inte varit så här, vare sig Instagram eller typ så här, jag har haft Snapchat heller, men alltså såna här appar som folk använder. Ja. Jag har aldrig fastnat för det.
Men jag undrar hur Berra hade varit om han inte hade haft tjej.
Mm.
Alltså, vem är singelbärra?
Ja, oh, shit alltså.
Undrar jag.
Ja, jag vet inte heller.
Det är mycket spännande. Alltså, Berra kommer in på, jag var på dejt igår. Jag träffade henne på Hinge. Jag hade bara, wow, berätta. Och då hade man fått se hur, för så här, Berra, du är ju lite av ett vandrande facit.
Vandrande alltså, facit, sluta.
Inom mått och mycket. Jag missförstår mig det. Du är absolut inte perfekt, för du är alltid sen. Men det är mycket saker som du gör. Du väger upp så det räcker och blir över. Med andra saker som du gör bra.
Mm, tack.
Och du är liksom, det är, alltså läser man våra kommentarsfält, då är det alltid bara, Berra är så klok, för att du är den visa utav oss, och jag är väl lite mer vilda västern. Och du gör ju allting korrekt som Fredrik Reinfeldt. Mm. Som vi brukar säga. Vi brukar skämta om att Berra vill göra
jag
saker.
Jag brukar alltid säga så här, när vi ska göra någonting när det är krångligt, jag brukar säga så här, hur hade Fredrik Reinfeldt gjort? Jag vill göra exakt som Fredrik Reinfeldt. Inte mer, inte mindre. Jag vill inte boka göra höger. Jag vill göra som om Fredrik Reinfeldt hade gjort det. Hur hade han gjort?
Så varför just Reinfeldt?
Nej, men jag vet inte, bara för att så här, han liksom, jag vet inte, han var ju statsminister och han känns så här
korrekt
och landsfaderaktig. Och han är väldigt så här, när han pratar väldigt så bara tänkte okej, okay, om jag ska åka till säg Spanien, hade Fredrik Reinfeldt bokat med 3 mellanlandningar eller hade han tagit det här och gjort så här och så där? Nej, jag gör det som Reinfeldt hade gjort. Inget krångel.
Men du är också väldigt korrekt i att så här, om jag hade sagt till dig bara jag vill att du ska få 70% av alla intäkter i den här podden, då hade du bara nej. Jag vill ha 50-50, för så hade Reinfeldt gjort.
Exakt.
Du är korrekt.
Exakt. Rätt ska vara rätt.
Men då, och med det sagt, så jag hade varit intressant att se hur Berra hade liksom applicerat sin korrekthet och renlighet när det kommer till att dejta 2023.
Mm.
Med dejtingappar och liksom...
Men det som, du som ändå varit med då, hur skulle du säga att människor har förändrats i dejtinglivet nu kontra... när du var för typ 5-6 år sedan?
Alltså, det är,
alltså är det mer så här man ses, man bockar av sina grejer lala, är det no-go eller alltså, är det mer speed dating?
Det är absolut mer satt i system.
Det är det jag menar.
Magin, mina vänner, det är hård valuta. Alltså den bästa känslan som jag vet om jag träffar en tjej, det är om jag träffar en tjej på typ, om jag är på någon så julfest på någon, alltså typ om det är något band som har releasefest, då är det ju lite mer städat. Alltså man kan surra och så liksom. Om jag skulle träffa en tjej på en sån grej som jag bara shit vilken vacker person, vilken blomstrande utstrålning hon har. Om man träffas där, sen kanske man slider in i DM efter och bara tja, fan jag tycker du var så jävla intressant, hade varit skitkul att du, om jag bjuder dig på middag eller whatever. Där finns magin.
Mm.
Där finns det man brukar säga mystery over history. Och så i det fallet så hade jag inte gjort supermycket research. Jag hade liksom bara scrollat igenom hennes Instagram kanske och se vad som finns. Men jag hade inte så kollat upp på Lexbase om jag inte kände att jag misstänker ugglor i mossen. Men där finns det en magi som försvinner lite på de här datingapparna. För man matchar med någon, så börjar man chatta. Sen kanske man byter app från datingapp till typ Instagram. Och sen chattar man där. Och sen, ja men vad är viktigt för dig om du träffar någon? Sen, så ibland när man ses, de har inte att prata om. För man har redan betat av de viktigaste grejerna. Och då kollar man bara, okej, finns det vibe? Ja, då kan man fortsätta. Men det är svårt. Det är svårt, tror jag. Och jag fascineras av folk som hittar sina livspartner.
Datinglivet och samhället generellt, det har blivit som ett jävla TikTok-flöde.
Ja.
Nästa. Ja. Alltså du vet, snabba, korta. Alltså du vet så här, det finns bättre gräset och gröna på andra sidan.
Värdet sjunker ju.
Ja, det är det jag menar. Det blev inflation.
Ja.
Så att helt plötsligt är det bara så här, det är bara ett jävla brus.
Ja.
Och folk kan, jag lovar folk kommer att ha problem att kunna stadga sig i framtiden om det här fortsätter. För att folk kommer bara, skit i henne. Ah, men hon gjorde sådär. Hennes ögonbryn är inte helt okej. Alltså, man bara letar fel.
Ja, och där är också så här, jämför med dem från Berras tid. Om man såg en tjej på klubben och man inte tog hennes hemtelefonnummer, då var man tvungen att gå tillbaka dit samma tid nästa vecka och hoppas att hon är där. Då höjs ju värdet, för du kan inte öppna din telefon och ha 17 andra grejer i din inkorg.
Nej.
Och då blir det så mycket mer värdefullt.
Exakt.
Och det kommer dagens ungdomar som Kevin Ramos
om ena ögat var snett eller någonting, man bara hon har i alla fall ett öga som är okej. Vi nöjer oss där. Men så är det. Och jag undrar bara hur de här kidsen som växer upp, alltså en grej som jag inte kan, alltså som jag bara tänker så här, undrar hur det hade varit. Fattar om typ Tinder och Instagram, allt där hade funnits när man var typ 10 år gammal och man satt med en telefon i sin hand. What the fuck? Alltså, man kunde ändå tycka att man var lite skön och smidig när man var yngre, när man liksom var på med olika diskon och miskon och du vet, så här, träffade folk hit och dit. Förstår om du hade haft den där handen, då hade du varit dopad.
Ja.
För du hade kunnat connecta på ett helt annat sätt.
Ja.
Alltså, du vet, när jag var typ 15, 14, 13 vad det var, då gick man in på så här Aftonbladet chatt, kuddrummet, och där chattade man med folk i en jävla öppet forum.
Ja.
Alltså förstår du, det var så det gjorde. Det fanns ingen bild, fanns ingenting.
Man gjorde W-Riz på Aftonbladet kuddrummet.
Jag kommer ihåg, vi hade typ så här vi hade typ skrivit så här, jag och polare på, vi hade varit inne i någon så här chatt, ja men det var någon så Aftonbladet, så var det så här, man kunde gå i, eller det var något annat, det hette något annat då, och så kunde man gå, det hette typ Fun Planet eller någonting sånt där hette det, och så kunde man så här, om man typ skrev med någon, det var typ ett öppet forum där alla skrev, sen kanske det typ connectade med andra, så gick 10 kommentarer till som svarade på ditt sådär. Då kunde du gå in till ett annat chattrum som var lite mer lugnare. Alltså, gärna, vi går hitåt. Fast vi går på nätet. Och om man fick så jävla bra vibe, då kunde man till och med, det var någon gång så här, vi var, när vi var ungdomar, då bestämde vi träff med någon av dem som vi hade pratat med. Och bara, vi möts vid Brommaplan, vid spärrarna, alltså i tunnelbanan. Det, vi har ju inga signalement. Det är så här, hon har sagt att hon är kanske så här lång, har det här hårfärgen, har, förstår du?
Ja.
Du vet ingenting annat. Och ska du bara ses och bara, oj, är du du?
Ja.
Alltså förstår du vad sjukt det är?
Ja, det är en helt annan liksom, alltså odds, alltså det är ju högre insats helt plötsligt.
Ja, men nu det är så här, folk, de har ju så här, du kan ju redan starta din relation innan du har träffat henne.
Ja.
Och sen kan du, ja visst, kanske, allt kanske inte är som det är på bilderna, men det är ju så pass accurate det kan bli. Ja. Men tänk dig vilka förutsättningar man hade då.
Ja. En grej som jag tycker är intressant. Jag har, när jag var liten hade jag en kompis som träffade en tjej. De har typ barn och är gifta nu. Vet du hur de träffades? Habbo Hotel.
Vet du det?
Habbo Hotel. Mm. Vet du vad det är?
Det vet jag vad det är.
Kommentera där nere på, om ni kollar på YouTube.
Habbo Hotel.
Om ni vet vad Habbo Hotel var. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var som ett spel.
Mm.
Lite som The Sims. Men det var Habbo, det var någon mobiloperatör eller något sånt skit. Det var någonting sånt. Och så kunde man leva i en liten värld. Det var som på en webbläsare. Alltså man gick in och spelade det spelet. Och de träffades där och började chatta. Och nu har de barn och skit. Det är också coolt.
Men då typ, man levde ju som i ett hotell med sin karaktär då.
Ja.
Och så kunde man gå runt i olika rum då. Det var online.
Ja.
Så kunde man så här bygga sin egna lägenhet typ, och jag vet att om man skulle typ stöta på någon tjej, då stod man så här jämte och dansa. och så kunde man skriva i chatten och så här, ja, läget.
Jag vet att jag träffade någon gång som träffade sin partner via World of Warcraft. Och det var liksom, de började chatta där och sen delade de sitt intresse och sen sågs de och så blev de kära. Och nu spelar de. Hemma hos dem har de så här, två gaming setups bredvid varandra. Så sitter de där och gamar.
Vilken dröm.
Ja, det är intressant.
Om man ändå hittar någonting där man har samma hobby och sånt där.
Ja.
Det måste ju vara otroligt.
Ja.
Men jag tänker mycket tillbaka när man var yngre så där. Och hur allting var då. Jag tänker bara så här, det skulle vara kul att veta så här, hur våra liv var kontra där vi bodde och den tiden vi levde i. Vi är ändå någorlunda samma ålder. Jag är 6 år äldre än dig.
Ja.
Visst, det är skillnad när man kanske är yngre. Men vi har ändå upplevt samma typ av samma generation.
Ja,
exakt.
Alltså jag vet att jag är uppvuxen i Jordbro, som är en förort. Idag är den absolut vad man kallar för ett utsatt område. Det tycker jag inte det var när jag växte upp. Alltså så som känslan i luften när jag åker dit nu är inte densamma som jag kände för när jag var liten. För att jag var ute och rände på nätterna. Jag kan inte minnas någonting som hade någonting med skottlossning att göra när jag var kid. Det var mångkulturellt, kärleksfullt. Vi spelade fotboll på gården. Det fanns en äng som vi kallar för ängen. Där spelade man också fotboll. Kommunen satte dit mål på somrarna. Det fanns ingen linje eller något, men det fanns två mål på en äng. Man kunde flytta de här målen. Sen byggde de en liten konstgräsplan när jag blev lite äldre, vet jag. Och där hängde vi också. Och där, jag kommer ihåg, det var många somalier i Jobro. Så vi var många somalier som var kompisar med mig. Och det fanns en somalierfarsa som alltid stod på kanten och skrek på sin son. Han bara, det betyder, vad fan gör du grabben, gör mål. Och sen sa han, jag kommer säga till din mamma. Men det fanns en kärlek. Och du vet, det var, så här, det var alltid folk som grillade och... Det var lite som att bo utomlands, men det fanns en charm som var otrolig, som jag minns. Vi tuggade mycket på fritidsgården och i centrum efter fritidsgården hade
stängt. Jag kommer ihåg fritidsgården hängde vi också mycket på. Det känns som att det finns inga som hänger på fritidsgården nu, eller?
Jag tycker det var så jävla bra att det fanns.
Mm.
För vi spelade varje dag där, var vi där. Spela
pingis, FIFA, innebandy, FIFA, dataspel, gjorde biljard.
Jag gick på DJs kurs där när jag var 12.
Ja, samma.
Där det fanns några jättegamla...
Newmark.
Ja. Och det fanns liksom ett dansgolv med ett DJ-bås. Men båset var liksom ett rum.
Mm.
DJ satt liksom bakom plexiglas.
Vi hade exakt samma som ett rum vid DJ-båset.
Ja. Och så där hade vi, det var en kille som hette Johan som var DJ-lärare. Och vi hade fett sköna fritidsledare. Det var en kille som hette Urjan. Han hade långt hår, han var så här trummis. Och han var största mytomaden. Och vi garvade alltid att han bara ljög alltid. Vi bara, du vet, om jag sa att jag åkte till Egypten, då han åkte till månen. Och det var liksom, han var känd som en mytoman. Och han, eller, så jag kanske talar sanningen med det, men vi alla garvade åt hans historia. För de var alltid, skulle alltid toppa. Sen det fanns en kille som hette Dalmar. Han var också så jävla skön. Alltså det fanns några stycken, de har blivit kompis med dem. De blev liksom ens som store syskon. Och man kunde köpa toast för 5 spänn. Och så
vilket lider det var alltså.
Och sen när fritidsgården stängde och vi liksom
var uppe, du menar stängde för dagen.
Då gick vi och tuggade i centrum. Vi stod där och man stod där. Ibland någon hade en boll. Man bara existerade. Och så gick man hem. Och vi hade alltid en promenad hem, kom ihåg, med mina polare. Så den blev liksom, desto längre, närmare vi kom tågstationen, desto mindre och mindre blev klungan. För att alla vek av, för de gick hem. Och jag var alltid den som gick hem sist, för att jag bodde längst, alltså närmast tåget. Jag har haft en väldigt bra uppväxt, jag är väldigt tacksam för den. Så jag har sett mycket grejer som är bra och mindre bra. Och så där. Men ja, det jag kan komma ihåg väldigt tydligt, det var att jag varit romantiker sedan jag var barn. Jag var alltid, vet, jag skrev låtar till tjejer, jag skrev lappar, får jag chans på dig. Jag kommer ihåg att det var en tjej som jag var kär i som skulle byta skola för hon skulle flytta. Och då gick jag hem till henne med en lapp där jag hade skrivit så, någon kärleksförklaring. Och sen gick jag till skolan dagen efter och då hade hon med sig den här lappen. Och så berättade hon att hon skulle flytta typ. Och jag började gråta och sprang in på toaletten. Jag gick typ i andra klass eller någonting. Alltså i grundskolan. Men så jag har alltid varit en romantiker. Och jag har alltid varit liksom hoppfull och så här. Men det var en fin uppväxt. Mm. Hur var det på Ekerö?
Vi bodde på ett ställe först, liksom, en lägenhet. Och då delade jag min syra rum. Och då var vi jävligt små. Jag tror vi bodde där upp till att jag var 7 år gammal. Och det var så jävla, alltså hela den ytan, alltså hela området var så vackert. Jag kommer också ihåg att man så här, man lekte mycket på gården. Jag träffade en av mina äldsta vänner där som jag fortfarande är vän med. Vi bodde liksom typ, han bodde i huset bredvid mig. Det var liksom, man gick alltid till varandra. Jag kommer ihåg att vi hade så här, han bodde liksom på andra sidan. Det fanns liksom en, också som en äng mellan våra hus. Så att det är som att så här, tänk det här huset och byggnaden där bakom. Ja. Så hade vi en gång satt upp en sån här tråd med hink.
Med hink.
Ja, så vi kunde så skicka grejer mellan varandra. Ja. Alltså, det var helt, alltså vilken otrolig uppväxt det var. Alltså. Och när man började skolan liksom så där, det var ju på ett annat sätt. Alltså, man även liksom på raster och sånt där. Man var ju ute väldigt mycket. Alltså, det kändes som aktiviteter skedde väldigt mycket utomhus.
Ja.
Jag kommer ihåg, man satt ju liksom närmst dörrarna eller närmst utgången på lektionerna för man ville springa och ta de bästa klubbarna för man visste att det fanns några innebandyklubbar som var så här bra och så var det några där så här, hälften av bladet var helt nedkört för folk hade dragit sönder med asfalten. Och man spelade innebandy och man kom helt svettig tillbaka, alltså det var ju så mycket aktiviteter.
Ja. Alltså jag vet att man kunde det finns ett stort soprum utanför min mammas hus, alltså lägenhetshuset, och där är det också en vändplats. Och jag och en fotboll, i 5 timmar kunde jag stå och bara skjuta den där jävla bollen på soprummet så den kom tillbaka. Mm. Jag bevallade. Och det fanns inga mobiler. Hade liksom PlayStation, jag fick bara spela så mycket. Mm. Men man hade inga bekymmer. Man bara existerade. Exakt. Eller typ ens polare kom hem till en och så gick man ut med fotboll och hade ingen plan. Man bara gick ut.
Jag vet.
Passa bollen till varandra medan man vandrar genom Jordbro.
Men det finns ju något vackert i det där att man liksom ändå, man nöjde sig med det där lilla på något sätt för att man visste att så här, du kan inte göra så mycket. Du var liksom, du förväntade dig inte så mycket.
Nej.
Och jag kommer ihåg typ så här, det var flera gånger typ så här, jag skulle gå, typ jag ville spela fotboll med min vän Niklas.
Ja.
Då tog jag liksom min boll, cyklade hela vägen hem till honom. För du vet, jag visste inte ens om han var hemma eller om han kunde. Jag knackade på hans dörr, hans mamma öppnade. Hej Niklas, hemma. Nej, han är tyvärr lalala. Oh. Då var liksom hela den idén förstörd. Alltså förstår du? För du vet, han hade ingen mobil.
Nej.
Man kunde ju i bästa fall ringa hem till folk. Men då kanske de inte svarade, då visste man inte. Så man bara chansade.
Oh.
Och då var så här. Ja, oh, eller du kunde varit att han öppnade och han kanske inte pallade.
Oh.
Och man bara, men kom igen, vi kör. Oh. Förstår man? Alltså, det är bara så sjuk tid allt där. Oh. Men jag har också starka minnen liksom från typ sommarloven. Jag kommer ihåg att så här, varje dag när man vaknade och det var soligt så här, Man tog sin handduk, la ner en väska, badbrallor, cyklade ner till så här, alltså där var badstranden liksom. Och man visste aldrig så här, vilka ska man träffa här idag. Utan folk bara cyklade ner. Man hängde, man kan käka någon glass, det fanns någon liten så här kiosk. Jag kommer, man kunde köpa så här godis. Då var det så här, alltså jätteliten godispåse. Där de la sig, du vet såna S-märken, ja. Såna sura S och såna här. Då la de i sig, ja,
det kostade 50 öre. Det är en vit påse
med såna
ringar på.
Ja, ringar på.
Exakt vad
det var så fucking klassiskt. Och det då, man kanske hade 10 spänn på sig, eller vad fan, det var 20 spänn.
10 spänn, du kom långt.
Ja, ja, för du vet, en sån där godis kanske kostar 50 öre. Ja. Så det fick ju typ 20 godisar. Och du vet, den där lilla påsen där var helt fylld. Det är inte som nu när folk köper lördagsgodis, de bara...
Nej.
Utan då, man valde nog också. Man bara, ta den sån, han bara, nej men lägg tillbaka den, jag vill ha en sån. Alltså det var kaos.
Undrar du, Kevin?
Du skriker alltid på någon som är riktigt arafad. Kevin! Som någon som är på gården som kommer upp i middag.
Kevin, ställ dig bredvid Hampus. Du kan rulla in bredvid honom. För er som inte vet, det här är Kevin. Kevin, han är singel och ready to mingle. Men Kevin, han är en legend. Han har jobbat för mig snart ett år. Han är också den första anställda, heltidsanställda på det här bolaget. Och vi har sett världen tillsammans redan, och mer ska vi se. Men Kevin är ju, du är inte adopterad, utan du kom till Sverige för 10 år sedan från Thailand. Prata in i micken, Nachri.
Ja, jag
är det din första dag på jobbet, eller?
Ja.
Nej, du kom till Sverige för 10 år sedan.
Ja.
Du är född i Thailand. Och du är halvsvensk, halvthai. Hur var uppväxten i Thailand?
Fan alltså. Jag minns typ inte så jävla mycket. Alltså jag hann bo där i 10 år.
Det måste ha varit fett soligt hela tiden. Du
ja, det som är sjukt är att min pappa sa till mig så när vi flyttade till Sverige, och när du säger så här, folk kommer tycka det är fett att när du säger så här, att du bott i Thailand och så. Men då fattade jag inte. Jag bara satt och bara, varför hade de tyckt det var fett?
Ja, för det var standard.
Ja, alltså att se stranden varje dag och så, det var en vardag.
Ja.
Men jag bodde i en turiststad i Phuket, så det var mycket så här turister, och det var inte mycket thailändare. Jag vet inte om det spelade någon roll.
Men
kan du thailändska?
Nej, alltså jag kunde flytta, jag kunde lika bra thai som jag kan svenska nu. Men jag har glömt så jävla mycket alltså.
Men du lärde dig också svenska när du bodde i Thailand?
Nej, alltså typ inte. Jag kunde
hur lät du liksom när du kom till Sverige? Alltså hade du så
Jag heter Kevin.
Alltså det var typ lite så där.
Är det sant?
Ja, så typ.
Det är nog just sjuk utvecklingskurva, för du har ingen brytning eller alltså grammatikfel. Nej, idag.
Lite mottalarbrytning bara. Kevin. Jag heter Kevin.
Ja, ja, men det är konstigt hur jag fick min östgötadialekten då, för min så första halvår i Thailand, eller mitt första halvår i Sverige, då kunde jag inte svenska så jävla bra.
Oj.
Det är bara att min pappa är svensk, så han alltid snackat svenska med mig. Men...
Var det jobbigt, alltså, det du minns från din uppväxt, att du var liksom inte härifrån?
Ja, faktiskt. Alltså, jag kände mig väldigt utanför och så. För jag var som en nyanländ thailändare som kunde lite svenska, men passade inte riktigt in med svenska kompisar och allt sånt där.
Ja, det är så spännande.
Ja.
Och nu så ska du åka tillbaka till Thailand.
Ja.
För första gången på hur länge då?
8 år typ.
8 år? Ja. Har du så här gamla vänner där som du kommer kunna träffa?
Ja, alltså, jag har ju mycket vänner och så, men jag är inte i kontakt med någon. Nej. Så nu, jag tänkte typ lägga ut på min story nu så här. Anyone that remembers me want to link up eller något. Ja.
Du kan ju också bara gå på upptäcktsfärd och bara åka i dina gamla hoods och kolla om du hittar dina gamla grabbar.
Ja, alltså jag börjar nästan typ gråta här om dagen. Jag kommer ihåg att Det finns ju ställen som jag kommer ihåg som jag så här bott på och så. Och jag tänkte så här, fan, jag måste tillbaka dit och kolla. Ja. Och få nostalgi.
Det kommer vara sjukt, tror jag. Ja. Men det som jag också tycker som är lite jobbigt med det här, det är att du har ju lite knas med thailändska militären.
Ja.
Så att, och det ska vara lugnt. Men han berättade att det finns en liten risk med det här.
Ja, det finns chans att... Eller mina föräldrar säger det är lugnt. De hade inte låtit mig åka annars om det fanns någon risk. Men
du är lite säger orolig. Att,
vad sa du?
Du är lite orolig, ja. Har du uttryckt.
Ja, för när man är 18 så måste man så här mönstra. Och jag har inte hört av mig till militären, jag har inte hört någon från. Så om jag åker dit och de letar efter mig till militären, så finns det chans att de tar in mig.
Vad innebär det då? Att du måste göra lumpen?
Jag tror att det blir 2 år i militären.
Wow.
Men jag är inte säker alltså.
Den är lite jobbig.
Ja, så please Mr. Thailand government, free Kevin. He has to come back home to make the videos. Thank you.
Faktiskt. Ja. Då vi får se då om några veckor om den här verksamheten upphör eller inte. Ja. Ja, men ring om du behöver hjälp. Ja. Jag har bra kontakter.
Ja, med ambassader.
Med ambassader. Ja.
Okej, tack så mycket Kevin för ditt lilla inhopp. Vem fan är som dig? Ska vi ge en applåd, Kevin? Har du varit i Iran någonting?
Ja, när jag var väldigt, väldigt ung.
Men är det knas åka dit nu?
Nej, alltså det vet jag inte, men det har varit väldigt turbulent i landet liksom.
Alltså av konflikter?
Ja. Tyvärr har Iran alltid haft den liksom. Det har alltid varit liksom sån problematik som har vilat över det.
Hur ser det ut i Iran ens?
Det är ju väldigt vackert.
Du är jättepartisk också.
Nej, men det är jättefint. Alltså det är vackert. Det är som,
men vad är liksom, annat land som ser helst. Ut som New York eller ser det ut som Bagdad eller vad är
alltså,
liksom...
Nu var det ju väldigt länge sedan jag var där och man har sett mycket bilder och sånt där. Men nej, men alltså det är ju väldigt så där fin, alltså fin arkitektur. Det är, alltså det finns ju alltså hur mycket sån känsla som är så mycket historia. Alltså Iran är ju ett land som har, alltså back in the days, alltså man kollar från persiska riket, det är ju liksom ett av världens äldsta länder.
Ni är ju också ett folk som älskar er själva.
Mm.
Och då menar jag inte som en skämt, utan att då blir det ju att man vill visa upp sig på ett bra sätt. Och det, då kan jag tänka mig att de säger det här är Iran, det ska vara det bästa. Alltså lite arabiskt.
Ja, men det är väldigt mycket så. Och jag önskar att jag hade kunnat åka dit fler gånger, men grejen är att jag har jättemycket släkt och grejer som jag inte har någon relation till, för att jag har inte varit där så mycket och det har varit problematiskt att kunna ta sig dit och så. Och det gör ju också att så här, en del av mig vill åka, en del av mig vill inte åka, för att jag dels har jag inte samma band till det. Men det skulle jag inte, alltså jag skulle vilja åka dit ut, alltså, och bara få uppleva landet och kanske uppleva det som typ mina föräldrar har levt i, såna här saker. Men och, alltså, det är svårt att förklara, du vet, så här, jag hade velat göra det verkligen nu på äldre dagar, fast på ett annat sätt. Kanske åka med någon som kan visa mig allting så, och som inte är så kopplat mycket till att man behöver träffa familj eller sådana som man inte egentligen har någon relation till liksom.
Du vill bara åka dit low key.
Jag skulle åka dit low key och upptäcka landet. Men som sagt, det är väldigt turbulent och det är vissa delar som, nu sa Kevin så här, men det är lite så här, jag ska åka dit, jag kanske fastnar där, här och där. Det är sådana saker som kanske håller mig tillbaka liksom.
Ja. Hampus, har du tagit fram en bild på Teheran centrum?
Ja, jag tror det här är Teheran faktiskt.
Ser det ut så där?
Alltså, jag vet ju tyvärr inte om den här byggnaden, vart den existerar exakt i Iran. Men
det är liksom big city life.
Ja.
De gillar färgat glas och mattor.
Alltså, jag älskar den här typen av stil. Lite så här, det finns lite så här marockansk touch. Ja. Den här känslan.
Ja.
Sitta och dricka en skön chai.
Vet du vad jag undrar? Kan du googla hur det ser ut i Bagdad centrum? Mm. Alltså jag är ju halviraker. Jag har aldrig varit i Irak.
Mm.
Jag har ingen kontakt med någon från min pappas släkt. Har aldrig haft riktigt. Jag vet inte riktigt varför. Jag vet att min pappa har en bror som har skrivit till mig på Facebook. Och jag går in på hans profil och han ser exakt ut som min farsa. Jag får stress. Alltså det är skumt. Men sen han har skrivit till mig och jag frågat min mamma och hon bara nej, pratar inte med någon. De vill ha pengar. Är det något sånt? Så har familjekonflikt, jag vet fan. Så jag, och vi har alltid varit bortskärmade från det. Mm. För att vi har bara aldrig hängt med någon från min pappas sida riktigt. Men jag vet att jag hade en idé någon gång om att jag ville åka till Irak. Och bara,
du vill säkert också göra det low-key, antar
du? Ja, ja. Men jag ringde UD och de började dum i huvudet.
Är det sant?
Ja. Alltså jag ringde till UD. För det här var många, det var typ 5-6 år sedan. Då ringde jag till UD och bara, tja, jag har en idé. Jag gör YouTube-videos. Och jag har en idé där jag ska åka och hitta mina liksom släktingar. Och så berättade jag vart i Irak och så här. Och så efter att jag pitchat klart, hon är tjejen, hon bara, hej, är du färdig? Jag bara, ja. Hon bara, en fråga. Jag bara, ja. Hon bara, är du dum i huvudet?
Sa
hon
det?
Ja, rakt upp och ner. Jag bara, snackar om. Hon bara, oddsen att du kommer hem, även om du kan arabiska, ta på dig en jävla klänning som du sa. För jag sa att jag skulle klä ut mig till arabiska.
Skön, ute sådär hård. Sådär klänningar
du sa. Hon bara, det står med stora röda bokstäver. Inga onödiga in- och utresor från Irak. Och hon bara, inte rum i det. Du ska ju inte bara till Bagdad. Du ska åka till den här delen. Då du måste passera det här. Och det var easy. Så jag vet inte vad hon snackade om. Men hon bara, stanna hemma din jävla mås.
Hur länge sedan var det här?
Jag hade precis börjat med YouTube. 6-7 år sedan.
Här är en bild från Bagdad här.
Ja, det där ser lite mer ut så som jag förväntar mig.
Ja.
Men jag vet att jag träffade en tjej som var från Irak. Och hon bara, alltså Bagdad är skitfint. Hon jag har varit där 100 gånger. Hon bara, det är vackert och rikt.
Ja, men alla de här länderna tycker jag har väldigt, alltså de är väldigt fin arkitektur och väldigt fin historia.
Känns som att det enda man ser ifrån det är ju på nyheterna.
Ja.
Och att det är så med negativ klang. Så man har då så här, ens bild av det inte är så bra för att man inte är utbildad på området.
Men, ja.
Ja, det är ändå big city life.
Mm. Ja, det man har ju ändå den här, man har ju ådran alltså ens rötter, alltså det är de som ändå tilltalar en, ja, att man vill åka dit för att, jo, uppleva, för lite sin egen historia.
Ja, men det, och det är också så här, jag älskar ju resa, jag älskar att upptäcka det. Även om jag typ så här, nu jag ska till Rio, jag har ingen koppling till Rio de Janeiro, men för fan vad häftigt att se världen. Och lika mycket som det, plus faktumet att det här är någonstans en del av mig. Som Ryssland också, eller Vitryssland. Ja. Jag har en mormor som bor i Belarus, i en stad som heter Brest som gränsar till Polen. Och hon kan inte komma till Sverige nu på grund av att det är krig och grejer i Ukraina. Och vi kan inte åka dit heller. Och jag vet att min mamma, så här, jag pratar med min mamma om det här. Vi pratar inte om det här så ofta. Och jag bara säger, men kan vi få hit henne på något sätt? Och hon är gammal, hon är 80 bast. Hon bara, nej, hon är för gammal. Jag bara, men kan du åka dit? Hon bara, det är svårt. Men för man måste liksom åka dit, flyga hit, sen åka buss och göra det här. Men det finns ingen riktig rutt. Och det är fett dyrt. Och jag bara, men jag, säg till mig vad det kostar. Jag betalar om det är så att du kan åka dit och träffa din mamma innan det är för sent. Men det är skitsvårt tydligen på grund av liksom rådande omständigheter. Vilket är, alltså det lät lite som att min mamma hade, det var skitjobbigt, hon berättade att det lät som att hon hade förlikat sig med tanken att vi aldrig kommer se träffa henne igen. Och det var lite tråkigt. För hon brukade komma hit varje vinter och spendera 3 månader här. Och det är också sjukt, för då kunde jag ringa på hemtelefonen. Och då kunde min mormor svara ibland. Och jag hör inte om det är min mamma eller min mormor, för de låter exakt likadant.
Ja, det är sjukt.
Ja, så det är mycket sådana grejer. Men det hade samt, jag vet inte. Jag tycker det är spännande. Och jag tror att man i äldre dagar ännu mer kommer bli så här, fan, jag måste ta reda på mer. Jag tror nu att man är uppstoppad i sitt eget arsle, man tänker på sina egna grejer, det är karriär, kärleksliv, man ska, det. Men sen när man har landat lite, man är typ
sen
50.
När du har dragit i handbromsen.
När man har lagt bilen i park och bara så här, nu jagar man inte längre utan nu njuter man bara. Då tror jag man kommer bli mer nyfiken när det finns mer andrum. Och man kommer typ ifrågasätta, okej, men varför är jag på vissa sätt och sånt. Och liksom bena ut det.
Och vara mer mottaglig.
Ja.
Det finns ju så mycket som är djuprotat från det man har liksom upplevt när man varit liten också. Liksom, där man har växt upp och sådär. Och du vet, jag vet inte, ibland en del av mig kan bli så här. När man blir så nostalgisk, jag kan nästan bli så här ledsen att den tiden är över också på något sätt.
Ja.
Kan du bli det?
Jag vet inte.
Alltså, jag kan se tillbaka och bara, jag kan bara minnas de här ögonblicken när man gjorde saker, var på skridskodisco eller vad man var.
Vad fuck är skridskodisco?
Alltså, kan du berätta skridskodisco,
det, ja, det fanns inte i Jobro.
Skridskodisco, då var det på fredagar. Då typ släckte de ner från 8
i rinken.
Ja, i ishallen. Så hade de så här diskolampor och bara fet musik, och så åkte man runt där och du träffade vänner, tjejer, allt möjligt.
Ja, ja,
det var så jävla mysigt, och det var ju på vintertid.
Vet du vad vi gjorde i Jobro? Vi hade en lek som heter 15 sekunder. Det här blev så stort.
Det går igen, jag kommer hämta det.
Eller? Nej, det här blev alltså, det var knas. Det här blev en grej i mitt i Haninge, de skrev om det. Men vi samlades kanske 40 pers i Jobro centrum. Sen det var en mot en i 15 sekunder, man slog sönder varann. Och sen jag var med en gång bara, för jag vågade inte slåss, jag är inte våldsam. Det var en gång jag var med, och då vi blev lika. Det var ingen som vann, ingen blev knockad. Men jag råkade, han typ slet av min t-shirt, kom jag ihåg. Men det blev en grej, 15 sekunder, och de skrev om det i tidningen och grejer. För att det var liksom, vi gjorde UFC i Jobro centrum. Jag var helt sjuk, jag var helt dum i huvudet. Men det minns jag. Men det var våran skridskodisco. På en grön och skridskodisco. Vi hade 15 sekunder.
Det är rutan som det heter.
Ja, men det var intressant. Man var så jävla skum. Vi gjorde mycket så här.
Men kan du någon gång tänka så här? Jag såg att det var någon som skrev för några avsnitt sen att så här, det var någon som gick i samma skola som mig.
Jag kommer ihåg den här kommentaren. Ja,
jag minns Berra från typ Träkvista skolan. Och hon bara, jag var lite yngre än dig, typ någonting sånt där. Du var ganska livlig, någonting, eller någonting sånt där. När jag såg den här kommentaren, då blev jag så här, undra hur många det är som kollar på det här som kanske är någon gammal lärare eller gammal vän eller gammal klasskamrat.
Vi vill att det kommenteras. Om det är så att det är någon som kollar på det här som har koppling till mig, Hampus eller Berus.
Exakt.
Från liksom ungdomen.
Från ungdoms, skoltid, lärare, vänner, vad som helst, fotboll, vad som helst.
Ja, kommentera. Så för det hade varit kul att läsa.
För det är så svårt att veta vilka alla som kollar på det här, men det hade varit nice att veta om det finns någon som har någon relation till ens gymnasiet.
Jag vet också att när vi la upp, det var något avsnitt vi la upp, första gången som jag öppnade upp mig ordentligt nu under hösten, det var vi pratade om att jag kände mig ensam. Då fick jag jättemycket meddelanden från folk som jag känner. som jag aldrig trodde skulle kolla på, då är vi igång. Jag tror vi underskattar hur mycket folk som vi känner som faktiskt kollar på podden. Och jag har märkt hur många som har hört av sig nu under hösten att det är mycket fler än vad man tror.
Och det, så är det verkligen. Jag kommer ihåg att när vi hade en grej med bäst i test, när vi skulle göra lite middag och gå ut sen, när vi skulle typ avrunda allting, då var vi ute en kväll och så kom det fram en tjej när vi var utanför där vi hade varit, och då sa hon så här: "Åh fan, bästa bärra, och jag älskar dit och dit, och min familj kollar alltid på dig, min pappa brukar alltid kolla på det ni gör och hit och dit, och jag kan höra ibland så här från hans arbetsrum att han sitter och kollar på er podd och hit och dit så här." Och sen kom Johan Pettersson ut som är också med i bäst i test, och då vände sig samma tjej till honom och bara: "Åh, lalala, du har jobbat med min pappa", typ så här. Jag tänkte så här: va? Johan Pettersson har varit med i branschen länge och jobbat med humor. Och då frågade jag bara henne så här: "Vem är din pappa?" Och då visade det sig att det var Johan Glans.
Vad sjukt. Hallå Johan Glans.
Alltså om Johan Glans kollar på
alltså,
det här.
Jag har ju kört stand-up med Johan många gånger på Norra Brunn. Han är väldigt trevlig.
Nej, alltså Johan Glans. Jag sa det till henne. Jag bara: "Din pappa är legend." Jag trodde att vi gjorde en videohälsning där jag spelade. Jag bara: "Du är kung, det är du är kung." Alltså förstår du? Och då fick jag den där känslan så här, oavsett om han nu kollar eller inte kollar. Jag hoppas att han kollar. Men då var det som du sa. Så jag bara: fan. Det, när vi gör de här grejerna. Vi sitter här i ett rum. Några tre personer har en fett trevlig stund. Sen när folk tittar, du vet, det blir ändå bara en siffra. Det blir bara en siffra. Man tänker inte bara: vilka är de här som kollar?
Ja.
Då fick jag en sån där känsla. Och jag måste också bara säga, när vi gjorde bäst i test, jag tror det var ett av de sista avsnitten vi spelade in, då var det ett test som Mauri gjorde där han fick hjälp av en viss person i det här testet, som var någon random som var på gatan som cyklade med sin familj. Och sen så tänkte jag inte mer på det. Och sen så bara: "Ja, men vi har den här personen i publiken." Och skulle han, var det ett test där han skulle komma upp. Jag bara, fan, vi har gått samma klass i gymnasiet.
Det är en liten värld.
Jag bara, what the fuck? Han hade typ 2-3 barn. Jag var så här, då var jag också så här. Det är så lätt att när man har levt ett liv. Mm. Du vet, det är lite som så här. Jag brukar säga som att du står på perrongen. Du hoppar på ett tåg. Och sen liksom, när du är 0-10, 10-15, du är ju samma person, men du blir liksom nya versioner av dig själv. Det blir som att du lämnar den gamla delen av dig själv kvar på perrongen och så hoppar den nya på nya tåget.
Det känns som att det var ett annat liv.
Det känns som ett annat liv. Men när de här situationerna uppenbaras, eller som den här kommentaren hon som skrev så här, jag minns i Träkvista, då blir det som att de här personerna, de hoppar alla på samma tåg.
Ja.
Alla versioner av en själv.
Ja, det är spännande.
Och så blir man liksom sammanflätad med det här som man trodde så här: "Nej, men det där var mitt gamla liv."
Ja.
Det finns något vackert i det.
Alltså jag vet, när jag och Mauri var på Coca-Cola-fabriken. Vi filmade en YouTube-video som finns om ni vill se. Den är skitrolig. Men då gick vi in i ett speciellt rum där de gör så här, de har med receptet att göra och de fördelar ingredienser. Och det är ju väldigt speciellt med Coca-Cola-receptet, för det är ingen värld som har det. Och det är, hela strukturen på Cola-fabriken är uppdelad på ett sätt så det är omöjligt att backtracka till vad receptet är.
Jag måste bara säga, det känns som att med dagens teknik borde du kunna typ återställa någorlunda ganska alltså, enkelt.
Det finns ju konkurrenter, men ingen är som Coca-Cola.
Nej, men har de valt att liksom ändå vara lite annorlunda, förstår du? Eller tror du att de har försökt alla efterlikna Coca-Cola?
Jag tror alla har försökt efterlikna Coca-Cola originalet, tror jag.
Mm.
Men då gick jag in i det här rummet, sitter en massa folk där som jobbar, och jag ser en person, och jag insåg lite efter att fan, det där var min bästa kompis i grundskolan. Han heter Sinan, om du kollar på det här. Och vi skämtade alltid om att mitt namn blir nästan som hans namn baklänges. Mm. Men jag såg han och det var lite weird. För att det var 3 pers i det rummet som jag kände igen, som gick i min skola. Och där kommer jag in med full on kamerateam och Mustia Mauri och har liksom, är helt inne i att spela in grejen. Men jag ser dem och de ser mig och jag bara så här, det var ingen som sa någonting. Bara fan, Anders, kommer du ihåg vi gick i samma skola? Ingenting sånt. Och det var nästan lite weird. Och jag i efterhand skämdes lite, varför sa jag ingenting? Och jag fattade att jag var helt inne, jag var inte helt säker, jag bara, han, inte han. Men det är sjukt som du säger, för att vem var ju han nu? Man blir nyfiken.
Ja, men det där är samma som jag sa till dig här om månaderna när jag träffar då och då min gamla klasskamrat i garaget och vi går förbi varandra och vi har fortfarande inte sagt någonting. Och det är för att man typ inte, alltså de har inte sagt någonting och så blir det skumt. Egentligen ska man bara, tja, vad fan händer? Alltså förstår du?
Det är spännande.
Men grejen att, alltså här, hade du velat ha någon, nu var det inte så länge sedan du kanske gick ut, men jag kan fråga dig också. Hade ni velat ha en klassåterträff, mera liksom högstadieklass?
Jag hade velat det. Jag vet att vi hade det med gymnasiet, men jag var inte där för att jag jobbade.
Nej, men högstadiet då? För det, där spenderar man ändå mest i, eller ja, grundskolan. Alltså,
jag hade inte gått om vi hade på högstadiet.
Varför?
För att jag gick i en skola i stan, alltså efter sjätte klass. Alltså Jobro Malmskolan var kaos. Min brorsa gick där. Folk, de jagade mig ibland med kniv och kastade potatis i huvud på varandra. Det var kaos. Väldigt bråkig skola. Min morsa ville inte att jag skulle gå där. Så först satte hon mig på en sångskola i sexan. I Gullmarsplan som heter Skanskvarskolan. Där gick jag ett år. Sen av någon anledning så behövde, och det fanns bara till sexan där. Så när jag skulle gå 7-8-9 då var jag tvungen att bryta igen. Och då, jag vet inte hur jag hittade. Det fanns en skola som heter Distra skola Syd. Det låg i Slakthusområdet. Alltså det luktade falukorv där. Och där gick jag 7-8-9. Men det var liksom weird, för det var inte folk som jag hade växt upp med. Utan jag hade mina kompisar i Jordbro hemma, och sen hade jag mina klasskamrater. Och det var liksom två olika världar på något sätt. Och det är därför också jag tror att jag inte har så mycket kontakt med någon som jag växt upp med. Jag har någon enstaka så här. Men det finns ingen i min närhet som jag bara, det här är min barndomskompis. Som jag hänger med ofta eller som jag träffar alls. Jag fick ett samtal av en kille som var min bästa kompis när jag var riktigt liten. Min farsa var kompis med hans farsa. Som ringde mig på Facebook. Från ingenstans. När jag la upp den här att jag kände mig ensam. På en videosamtal. Tjena. Vi pratade en timme typ.
Svarade du?
Ja. Jag vet inte varför jag blev lite stressad. Där. Jag bara, det här för fan är han mig för? Jag pratade med honom på 15 år.
Vad sjukt.
Och han bara sitter och kollar på podden. Och det är också en sån grej. Jag bara, what the fuck? Mm. Han vände kameran, han visade dig på tvn. Han bara, min fru kollar. Han har fru, han har barn nu. Han jobbar med massa grejer så här, med kommunen och sånt.
Men shit.
Men han ringde mig. Kära till Abbe om du kollar på det. Vem fan är det? Men han ringde mig och jag frågade en massa. Jag bara, vad gör den här personen? Jag har hört om vissa som har blivit skjutna och sånt. Jag bara, vad händer med han? Träffar du de här människorna någonting? Men han var så jävla fin och han började bli orolig för dig när jag ser det här, när du pratar så här, och kommer du gå in i väggen? Och jag pratar med honom, nej det är lugnt, det är bara att jag öppnar upp mig liksom, livet är inte alltid tipptopp, lalala. Han bara, okej, men var försiktig, liksom, ta hand om dig så det inte blir för mycket. Kul att se dig, kolla på allt du gör, fan vad grym det är, typ. Men det var lite ett surrealistiskt samtal. Mm. För som du säger,
det är som att åka tillbaka, raka vägen. Tåget backas tillbaka liksom.
Men jag kommer ihåg inte väldigt tydligt, för att hans pappa var bästa kompis med min pappa. Så vi hängde alltid när vi var små och spelade fotboll och garvade och hängde på gården och så här, innan jag flyttade hemifrån när jag var 15.
Så det är jävligt spännande. Alltså fan, är det någon som har relation till Hampus, Anis eller mig?
Kommentera.
Skriv gärna vad det är för relationer och kanske vad ni har för bild av oss. Det hade varit jävligt kul att veta.
Väldigt kul att veta. Men innan vi avrundar så har Kevin ett mästerverk att presentera, dedikerat till Björnus Badre.
Kevin alltså, är det...
Fan, jag blir lite avundsjuk, jag vill också ha
Thailand Production.
Kevin! Nej, det är Kevin.
Kevin! Det är dags! Ta för hörn ur det! Kevin, det är mat! Varför ropar du på honom sådär? Kevin!
Det är för att han har hörn ur det på sig, han måste höra mig. Han låg Sahara-öknen. Skridsko, disco.
Bro, vad är det här? Bentel June, Bentel June, Lame June.
Bro, jag kan använda det som visuals på mina spelningar.
Den där var brutal.
Ja, den var sjuk.
Jag gillade ljudet på ägget.
Det var också kul med kamelen. Lite rasistiskt.
Det märks att du vet det här. Man kan tro att du jobbar med det här.
Mellanöstern anpassade det bra. Men vi är tillbaka igen nästa vecka. Då är vi också åter från diverse semestrar och allt vad det är. Och då kan bara berätta på riktigt hur det känns som bara 2020.
Absolut.
Förändringar på kanalen. Ge oss 5 stjärnor om du lyssnade på det finns. Tack så mycket Hampus.
Tack.
Och ja, vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för kärlek.
Tack för support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då.